Hosianna, Hosianna, Hosianna. Korsfäst, korsfäst, korsfäst. Det är 5 dagar mellan de ropen i Jerusalem. Hosianna, Davids son, välsignad han som kommer. Och sen på fredag, korsfäst honom. Släpp Barabbas fri. Minns ni bilderna på den där syriske pojken i röd tröja som låg på en strand i Medelhavet med ansiktet ner i sanden? Idag pratar vi om hans föräldrar som lyxflyktingar. Vår dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt, han uppmanade oss att öppna våra hjärtan, och idag talas det mest om stängda gränser. 5 dagar, 5 år, kanske 10 år. Det är inte lätt att stå fast när vindarna blåser. Men det är bara döda fiskar som flyter medströms. Kanske var det förstås inte precis samma människor, samma individer som på palmsöndagen sjöng Jesu välkomnande och som på långfredagen krävde hans död. Men det var i samma stad. Det var i samma land. Och opinionen svänger ibland snabbt. Hosianna, Hosianna. Välsignad vare han som kommer. Korsfäst, korsfäst, korsfäst. Barabbas, Barabbas, Barabbas. Jesus verkar inte särskilt intresserad av att leva länge. Dagligen möts vi i vårt samhälle av hälsotips och träningstips som ska få oss att leva just länge. Men sällan, eller i alla fall inte lika ofta, om hur man lever rätt. Ja, rätt i bemärkelsen träna och äta rätt förstås då. Men att leva rätt inför Gud. Jag tycker Jesu liv mest verkar handla om att leva rätt och dö rätt. Att vara redo. Redo att ge upp sitt liv, att följa honom vad det än kostar. Hellre dö rätt än leva fel. I den här texten som Bosse läste så gör Jesus det verkligen svårt för dem som vill tro. Det är som om Jesus provocerar lite extra. Och troligtvis gör han det, för det brukar han göra när han vill få fram en poäng. Det finns ett uttryck som heter att bränna sina skepp. Det är när man ser till att det inte finns någon återvändo, ingen väg, ingen möjlighet till reträtt. En armé som korsar ett hav och ska anfalla ett annat land, och så när man har kommit i land med hela armén så bränner man båtarna. Då vet alla soldater att nu gäller det att slåss för sitt liv, för vi har ingen möjlighet att fly tillbaka. Lite så är det Jesus gör när han rider in i Jerusalem. Det är inte så att han smyger in bakvägen. Han går verkligen in med buller och bång. Medvetet så arrangerar han det hela så att det uppfyller vissa profetior i Gamla testamentet. I Markus evangeliet står det extra tydligt att folket ropar: välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. För de som gick där och viftade med palmblad och la sina kläder på marken och sjöng, så betydde det naturligtvis ett Israel befriat från romarna. Precis som när David var kung så hoppas man nu på en befriarkung. Någon som ska kasta ut romarna. Hade Jesus haft sådana kungapretensioner, då hade det han gör nu bara kunnat leda fram till en sak. Krig. Precis som när en regering i ett land utropar sig självständigt från en förtryckare. Befolkningen som bor där kanske jublar, men makten svarar med hårdhandskarna. Jesus vet att Kaifas, översteprästen och andra måste reagera. De måste svara på hans spektakulära intåg. Påsken är på gång. Stor högtid. Alla är samlade. Och här kommer han som en kung. Men ändå inte. Han rider mot Jerusalem och istället för en vit häst så väljer han en åsna. Jag tänker hur jag skulle tänka om jag stod där. Hur tänkte folket som var där? Jag är nog lite för feg. Jag skulle nog ha smitit undan och hoppats att någon annan skötte det där. Tänkte jag stå och hylla någon som kung som kommer ridande på ett åsneföl. Ingen vapenrustning, ingen armé, ingen makt och ståtlighet, utan ödmjukt ridande på en åsna, står det. Det kan inte ha varit alldeles enkelt att spela med, som Svea gjorde i påskspelet. Att ta upp palmbladen och stå och jubla och säga, titta, här kommer vår kung, nu är segern nära. Ändå är det tydligt. Jesus har satt det här så att det kan inte misstolkas. Han är kung. Han gör ett konungsligt intåg i Jerusalem. Men som vanligt med Jesus så vrider och vänder han på förväntningar. Och det som vi tycker är självklart ger oss ibland nya insikter och nya lärdomar. Huvudbudskapet i Jesu budskap till sina lärjungar och till folket, det var tanken om ett Guds rike. Som inte var geografiskt, inte en plats, utan ett Guds rike som bryter alla de där gränserna. Som går ut över hela världen. Och som snarare handlar om Guds relation än geografi eller makt och häravälde. Han visar på alla sätt han kan att han är kung, men en annan kung. Han har ett rike, men ett annat rike. Han har makt, men det är en annan makt än den folket förväntar sig. Några dagar senare i den här veckan så driver han ut de här månglarna ur templet, försäljarna i templet. Även det uppfyller gammaltestamentliga profetior. Därför att då tar han inte den politiska makten i form av kung, utan då tar han den överste prästliga makten. När överste prästen, den messianska överste prästen, renar tempelkulturen. Också det är en provokation mot offerkulten och mot dåtidens religiösa system. Men han gör båda. Om man ska tro på evangelisten Matteus, som väl var den texten som Bosse läste, så tycks Jesus verkligen se på sig själv som kung. Men en kung i en helt annan bemärkelse än den med jordisk makt. När folket bredde ut sina kläder framför åsnan, då gör man det precis på samma sätt som man gjorde för Jehu år 842 före Kristus, när han utropades till konung. En annan sån här person i Gamla testamentet, Simon Maccabeus, han hyllades med kvistar när man ropade över hans segertåg in i Antoniaborgen i Jerusalem 140 år före Kristus. Också då ropade man, välsignad han som kommer i Herrens namn. Jesus är med precis i det här dramatiska skådespelet. Det finns ingen tvivel om att det är en kung som rider in. Han provocerar också de romerska myndigheterna förstås. Det leder så småningom till att han förråds av en av sina egna lärjungar, arresteras, förnekas av sina egna och döms i en rättegång och avrättas. Då tänker man att om det var pinsamt att hylla en konung på en åsna, så måste det vara ännu jobbigare att ha en frälsare och herre som har blivit korsfäst, dödad på ett förnedrande sätt. Men de första kristna har lärt sig Jesu läxa eller historia. Och de beskriver istället korsfästelsen som en upphöjelse. De säger, titta, han är upphöjd. Paulus använder det också. Det var ett förnedrande dödsstraff, men man väljer att ta det här och säga: titta, vår konung, han är upphöjd över alla. Han tar attributen, han rider in i Jerusalem, inte på en häst utan på en åsna. Han är kung, men han är en annan sorts kung. Han kommer få en kungakrona på fredag, men det är en annan kungakrona. En förnedrande, taggig, rivig törnekrona, men det är en kungakrona. För alla andra ses det som det totala misslyckandet. Men de första kristna väljer att se det som en seger och som ett upphöjande. Han tågar nu in i ett annat sorts Jerusalem. Han blir upphöjd på ett annat sätt än när han hissas upp på korset. Han är från och med nästa helg, om vi lever oss med i kyrkoåret då, konungars konung och herrarnas herre. Inte över ett land eller ett litet rike, utan över hela universum. Hans rike är annat. Han befriade verkligen folk, men inte som de ville bli befriade, det vill säga från romarna. Han kunde befria på djupet. Han kunde sätta människor fria från dödens och syndens grepp och ge dem evigt liv. Det är en annan sorts frihet. Och det händer fortfarande idag att han, Jesus Kristus, får tåga in i ditt och mitt hjärta. Ödmjukt ridande på en åsna. Men där vi i lovsång och tillbedjan får hylla honom som konung. Därför att han har den totala makten i mitt liv och i ditt liv och över hela skapelsen. Vi kan sjunga hans lov och pris som konung och herre och frälsare. Även om vi befinner oss mitt i slaveri eller i fängelsebojor. Eller mitt i rädsla och skräck i politiskt förtryck. Människor har genom historien visat att helt oavsett omständigheter i livet så kan Jesus vara kung i deras liv. Någon annan kanske styr ditt liv här på jorden och du känner dig inte fri. Men han har satt dig fri och du är verkligen fri. Och i de svåraste sjukdomar och till och med i de sista skälvande dödsögonblicken så kan människor uppleva, sjunga och bekänna honom som en annan sorts kung. Amen.